God förmiddag, god morgon, god dag och allt annat däremellan. Björn Holm heter jag är pastor här i Centrumkyrkan. Och vi håller ju på och vandrar oss igenom hela frälsningsberättelsen. Genom hela Bibeln har vi tänkt. Vi har gått den här vägen som vi ser, och nu har vi börjar liksom närma oss slutet på det gamla förbundet. Vi kände så här att när vi hade gått igenom alla de här sakerna så kände vi att det var en punkt vi saknade. Vi kände att vi kunde inte säga att vi har gått igenom hela gamla testamentet om vi hoppar över den här punkten. Och det är där vi är idag. Vishet och bön. Det är en lite ovanligt att predika över just... Vi kommer att beröra de här böckerna idag som... Jag vet inte om du har hört några predikningar utifrån dem. Men det är väldigt sällan i alla fall. Men de är faktiskt det här som kallas för vishetslitteraturen. Är en väldigt stor del av Gamla testamentet. I den judiska bibeln så talar man om lagen, alltså Torah, Moseböckerna, lagen, profeterna och skrifterna. Och skrifterna är liksom alla de här stora böckerna som varken är Moseböckerna och lagen eller profetlitteraturen. Till profeterna räknas till en del av det vi skulle säga är historiska böcker också. Men den stora delen här är sen skrifterna. Där finns psalmerna i Saltaren och där finns en hel del av det som jag ska tala om idag. Det är svårt att pressa in en tredjedel av Gamla testamentet i en predikan. Så jag kommer att vara lite selektiv idag, för jag känner att det är en punkt här som jag tänker att vi riskerar att höra väldigt lite om. Och därför kommer jag fokusera på det. Så därför kommer jag lägga betoningen på visheten idag. Vishetslitteraturen i Gamla testamentet. Dit räknar man en del böcker som är lite svåra för oss att förhålla oss till när vi läser Bibeln. Därför att det handlar väldigt sällan om så som vi vill läsa. Vi vill läsa det som att det här är ett Guds tilltal direkt till mig, så att säga. Eller åtminstone direkt till församlingen eller till Israels folk eller något sånt där. Men så har vi en massa text i Gamla testamentet som består av människors ord. Det är människors ord till Gud i bön. Väldigt många av psalmerna, de allra flesta, är riktade till Gud från människors sida. Men det kan vi ju liksom stämma in i. Där kan vi göra det till en del av vår bön, och där kan vi liksom ändå lyfta någonting. Vi kan liksom lyfta vår bön och vår tro genom en annan människas ord. Och så har vi då en väldig massa ord från människor till människor. Och det här blir man ju misstänksam omkring, alltså. Jag läser Bibeln för att möta Guds ord. Och så är det någons memoarer och någon annans liksom minnesanteckningar. Och någon som har skrivit ner någon slags berättelse bara. Vad ska jag göra med allt det här? Jag tror att vi har väldigt mycket att lära av vishetslitteraturen i Gamla testamentet. Och först kan vi ta en slags definition av vad det är. Vishetslitteraturen i Gamla testamentet är människors erfarenheter av livet i världen i relation till Gud och hans löften. Människors erfarenheter av livet i världen i relation till Gud och hans löften. Under en särskild tid i mitt liv så blev just de här böckerna väldigt viktiga för mig av detta skälet. Jag hade lite svårt med min tro. Därför att, och i synnerhet Nya Testamentet tyckte jag var väldigt svårt att ta till mig. Därför att Nya Testamentet är fullt av fantastiska löften om vad som kan ske när man lever ett liv i tro. Och jag kämpade med det där och jag längtade efter att få se de här sakerna i mitt liv. Men det var väldigt sällan som jag riktigt nådde fram dit. Det var väldigt sällan som jag riktigt kunde se det. Och så mötte jag då här i Gamla Testamentet just det här. Människors erfarenheter. Människor som lever i relation till de där fantastiska löftena i en värld där ingenting pekar på att det är sant. Där nästan allting pekar åt ett annat håll. Där nästan alla människor man möter säger det där stämmer inte. När liksom löftena man bär på så tycker man man ser tecken överallt på att men det är ju inte så. Och att då få möta de här människorna som kämpade med det och som drog slutsatser av det blev en otroligt stöd, en otrolig hjälp för mig när jag mötte detta. Men ett skäl till att det är så svårt att om man liksom sällan möter de här böckerna i predikan, det är att de är ganska bökiga att hantera. När vi pratar om Jobb, predikaren, Ordspråksboken, Höga visan, så är det böcker som tenderar att misstolkas och missbrukas och användas på ett väldigt märkligt sätt. Och som kan tyckas säga saker som vi inte alls håller med om. Därför att vi vet inte riktigt hur vi ska närma oss dem. Så jag tänkte att jag ska ta bara en liten kort snabb genomgång här först. Bara säga någonting om vilka böckerna här är. Några av de stora böckerna. Och lite grann hur vi bör läsa dem. Det här är liksom inte tänkt att vara en snabbkurs. Utan det här är några tips som jag skickar med. Och sen så behöver vi liksom läsa dem och idissla dem. Men den första boken som jag tar upp här, det är Jobs bok. Det är en väldigt svår bok för många. Det är en bok som handlar om en rik, förmögen man som råkar ut för stora svårigheter. Åklagaren, eller Satan som det står, han säger att den där Jobb som lever där nere och är gudfruktig och tror på dig, det är han bara för att han har det så bra. Om du börjar plocka bort alla välsignelser från hans liv, då kommer han att förbanna dig. Då kommer han vända sig ifrån dig. Och Gud går med på att åklagaren får fresta och pröva Jobb. Han får inte döda honom. Men allt annat får han göra. Och så får vi följa med när Jobb förlorar allt. Han förlorar sin rikedom. Han förlorar sin familj. Han mister sin hustru, sina barn. Han mister sin hälsa. Han plågas av sjukdomar och stora smärtor. Och så kommer det några vänner till honom för att trösta honom. De stannar hos honom. Dag och natt så sitter de hos honom och så ger de honom råd kring hur han ska se på sin situation och hur han ska hantera det. Jag ska inte gå in på vilka råden är, för det vill jag att ni ska ta reda på själva. Men man kan säga att det som är helheten i den här boken, den, och varför den var så kontroversiell när den dök upp i den judiska bibeln, det är att den utmanar allt det där som Israels folk hade fått lära sig om att om du är rättfärdig, eller det som står i lagen, om du håller dig till dessa bud så går det väl för dig och du får leva gott och länge i det land dit jag sänder dig, står det i lagen i femte Mosebok. Alltså om du är en god människa så går allting bra för dig. Och så drabbas Jobb av det här. Och det är det här, den här frågan han kämpar med. Hur kan det komma sig att det går bra för dem som är onda Men för jag som är god, alltså han säger det, jag vet att jag inte har syndat emot dig. Och ändå så förlorar jag allt. Och hans vänner kommer till honom och säger, men du måste ha syndat. För det står i lagen att du måste ha syndat. Att du drabbas inte av det här om du är en god människa. Men Job står fast. Han säger, jag har inte, jag är en rättfärdig människa och ändå så händer detta. Och han får brottas med den här frågan. Och jag tror att poängen med den boken är inte att vi ska liksom hitta några enkla svar som man kan trycka på en t-shirt. En sån här ångest t-shirt som man har nu för tiden så här med tryck över bröstet. Där det kan liksom stå någonting klatschigt sådär. Det är inte det som är poängen. Det handlar inte om att hitta ett enkelt svar. Utan man får följa med Job i den erfarenheten han gör. Och man kan säga att det som Jobs bok visar och det Job får lära sig är att livet i världen är inte rättvist. Tillvaron som han lever i kan inte förklaras med enkla system. Det som hans vänner kommer och säger, men så här måste det vara. Och så försöker de få ihop det. Och så får han lära sig att Guds tankar är högre än våra tankar. Mot slutet av boken så möter Gud honom och bemöter hans anklagelser emot Gud på ett fantastiskt sätt. Läs det. Och så får han lära sig att förtrösta på Gud trots allt. Alltså inte på grund av att allting går bra. Utan han får lära sig att förtrösta på Gud ändå. Trots allt. Om du har drabbats av svåra kriser i ditt liv. Eller om du är där. Om du liksom upplever att det du läser i Bibeln om de höga löftena, det du hör från andra människor som vill uppmuntra dig, bara blir ytligt och liksom, du får ingen kontakt med ditt liv, då kan jag rekommendera dig. Gå till Job. Leta inte efter enkla svar, men följ med honom. För där kan du finna tröst. Predikaren är en ännu värre bok. Det här är en bok som är skriven, troligtvis, den tillskrivs i alla fall konung Salomo. Enligt Gud själv den visaste mannen som har levt på jorden. Och han vandrar omkring och han ser på allt möjligt i världen. Och han ägnar sitt liv åt att söka efter mening och lycka. Och han söker i rikedom och han söker i kultur, han söker i massa kärleksrelationer och i makt och ära, och så kommer han fram till samma sak överallt. Nej, det här är tomt. Det finns ingenting i det. Fåfängligheters fåfänglighet, stod det i den gamla översättningen. Det här är tomhet. Det är precis som att man jagar efter vind och försöker gripa det, säger han. Och man kan säga att predikaren liknar Job ganska mycket. Alltså hans erfarenheter som han går igenom, hans tankar som han ger uttryck för. Men predikaren är ännu mycket, mycket mörkare. För att han har en väldig insikt i hur... Han är väldigt duktig på att analysera. Han analyserar allting han ser. Och kommer fram till att allt det där som han försöker gripa är tomt. Det handlar liksom om erfarenheten av att livet är tomt. Allt det som människor söker efter, allt det där som de säger att man ska söka efter för att hitta lyckan, ger ingenting. Det kanske kan göra dig glad en stund och sen går det över. Livet är flyktigt. Lyckan är flyktig. Den är som luft. Du kan inte gripa den. Men så får han ändå liksom med jämna mellanrum sådär, så dyker igenom, där han får konstatera att allting vilar ändå i Guds händer. Och det gör honom väldigt frustrerad. Förstår man. Därför att samtidigt så säger han att människan kan inte förstå Guds vägar. Han konstaterar att var jag än söker så kan ingen människa finna eller förstå vad som sker under solen, säger han. Alltså allting vilar i Guds händer, men vi kan inte förstå det. Och han är lite mer cynisk i sitt sätt att tala sådär. Så att, han landar ändå i någon slags slutsats likadant som Jobb, att förtröstan på Gud är människans enda hopp. Men han är inte nödvändigtvis gladare för det. Så Predikaren är en bok som ännu mer talar om det här, att erfarenheten av livet är tung. För mig har Predikaren också varit en otrolig hjälp, bara för att få sätta ord på hur jag känner ibland med, när jag ser på hur världen ser ut och när jag ser på alla möjliga saker som vi dras in i för att åstadkomma och lyckas med och känner att men det ger ingenting. Det finns ingen bestående substans i detta. Man kan säga på ett sätt att det Predikaren ger uttryck för är samma känsla som det står om i Hebreerbrevet om de troende. Att de finner ingen beständig stad på jorden. En slags känsla av att man hittar aldrig hem. Det finns inget fäste för mitt ankare på jorden. Och det enda man har att hoppas på är Herren. Och det är också en viktig sak att ta med sig. Att hoppet på Herren inte nödvändigtvis betyder att man blir glad. I vissa tider i livet som man lever så handlar inte hoppet om glädje, utan att krampaktigt hålla fast vid hoppet. Hålla fast vid löftet. Hålla fast vid det som Gud har lovat. Att han inte överger mig. Att världen vilar i hans händer. Att ingenting kan skilja mig från Guds kärlek i Jesus Kristus. Jag behöver inte nödvändigtvis känna att jag blir glad av det, men jag håller krampaktigt fast vid det. Höga visan är en annan ganska besvärlig bok som har varit väldigt svår i kyrkans historia. Man har tolkat det på en väldigt massa olika sätt. Inte minst så under... Man kan säga så här. Höga visan är ju en kärlekssång rakt igenom. Och de här bilderna som används och sättet att tala och sjunga så att säga, de liksom kommer tillbaka ibland hos profeterna. Inte minst hos Hosea och Jesaja ibland och sådär. Där det då handlar om en kärleksrelation mellan Gud och Israel. Och på grund av det så är det väldigt lätt att liksom lyfta över det och tolka det som att höga visan också handlar om det. Och kyrkofäderna i alltså den tidiga kyrkan, eller efter sådär, framförallt på 200-300-talet, så börjar man göra väldigt komplicerade tolkningar av höga visan utifrån att det handlade om kärleken mellan Kristus och församlingen. Men jag skulle säga så här, höga visan handlar inte alls om det. Det finns jättemycket som handlar om det i Bibeln, men inte höga visan. Höga visan är en berättelse om kärleken mellan två människor. Sexualiteten och den romantiska kärleken är någonting vackert. Det är någonting som vi har fått av Gud. Men samtidigt så är de otroligt starka krafter i våra liv. De kan lyfta upp oss och känna att allting blir bra. Men det finns också potential hos våran sexualitet, i våra romantiska känslor gentemot varandra, som fullständigt kan ödelägga våra liv. Och det som höga visan talar om, och det vi kan ta med oss därifrån, det är just det här att kärlek och sex, alltså den romantiska kärleken mellan två människor, är någonting gott. Det är Guds gåva som vi har fått. Men den behöver vårdas och den behöver odlas, alltså den behöver begränsas för att den inte ska bli destruktiv. Och bilden som höga visan ger är att de här sakerna vårdas och odlas bäst i äktenskapet mellan en man och en kvinna. Och i det så får man liksom följa med då hur de arbetar, både för att den här kärleken inte ska dö ut utan att den ska liksom få vårdas och bevaras, men också hur den faktiskt begränsas så att den inte bara fritt får råda, för att då kan den ödelägga våra liv. Kärleken är en kraft starkare än döden, står det, och så vidare. Och det här är återigen inte någon handbok som man följer och letar efter punktlistor som man kan checka av. Det går nästan inte att hitta något sånt i Höga Visan. Den är full med väldigt så här, poetiskt språk som är komplicerat för oss att förstå ibland. Att han liksom, vi gjorde vid ett bröllop som en kompis gifte sig, en gammal punkare, så skrev vi om en del av Höga Visan i vår tids språk, där han liknar sin hustru vid, han säger, dina tänder är som fuktiga får, och du har en jättelång hals med sköldar på. Det är väldigt komplicerat att liksom känna det som en komplimang. Men poängen är inte att du ska hitta en punktlista i alla fall, utan det handlar om att följ med här. Lev med Höga Visan i ditt äktenskap, i din relation, och låt den liksom få, låt dig formas av den, låt dig inspireras av den, vandra med den. Det är liksom så det är meningen att den ska användas. Sen har vi liksom den stora klumpen. Det finns lite mer, men den största klumpen av vishetslitteraturen i Gamla Testamentet är ju Ordspråksboken. Och den har jag inte gjort en sån här kortfattad förklaring av där. Men några principer som lyfts fram finns det. Som visar lite grann vad visheten är och vad den inte är. Och det första som jag vill påpeka, det är just tillbaka. Den. Vishet handlar inte om IQ. Det vill säga, vishet är inte, det är liksom inte en medfödd förmåga att kunna liksom räkna ut 2 + 2. Det handlar inte om färdighet med ord eller med att förstå samband på ett visst sätt och så vidare. Det är ingenting liksom som vissa är födda med och andra inte. I alla fall inte så som Bibeln beskriver det, och inte Ordspråksboken i synnerhet. Utan Ordspråksboken beskriver, Ordspråksboken består av 2 delar, kan man säga. De första 9 kapitlen så presenteras visheten som en person med en röst. En kvinna som står och ropar till människor och bjuder in dem till sig. Som ropar till alla. Det är liksom de som har stor kunskap och de som inte har någon kunskap. De som är välutbildade, de som är oerfarna, de som har lång erfarenhet. Till alla ropar visheten. Hon står på gator och torg, vid portarna, utanför husen och ropar, kom. Till de som det står så här. Ja, vi kan, det är ganska många, och det står ungefär samma sak i den. I 9 kapitlet, vers 1 kan vi säga. Visheten har byggt sig ett hus. Hon har huggit ut sina 7 pelare. Hon har ställt till med slakt och blandat vinet och dukat bordet. Hon har sänt ut sina tjänsteflickor att ropa från höjderna. Du som är okunnig, kom. Och till de oförståndiga säger hon, kom och ät mitt bröd och drick vinet som jag har blandat. Överge enfalden så får ni leva. Följ förståndets väg och så vidare. Det här är en inbjudan som av förståeliga skäl också används i vår tradition när vi bjuder in till nattvardsbordet. På samma sätt. Enda kriteriet är du som hungrar. Du som törstar. Du som vill. Och bilden som framträder i de första 9 kapitlerna i Ordspråksboken, det är att alla människor, oavsett vilka de är, oavsett vad de har för förutsättningar, vad de har med sig, står inför två val. Två röster ropar på dem. Visheten och dårskapen. Båda bjuder in. Båda lockar. Båda dukar upp en fest. Och människan har att välja mellan dessa två. Och får också då skörda frukterna av sitt val. Och det är lika för alla. Det handlar inte om IQ. Det handlar inte om vad man har för förutsättningar. Det handlar egentligen inte heller om kunskap i någon slags intellektuell mening. Det är lätt att tro det om man är så smart som jag. Men det gör det inte alltid. Och det är väldigt gott att veta. Därför att kunskapen är begränsad. I första Korintherbrevet kapitel 13 så säger Paulus att kärleken upphör aldrig. Men han säger att den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad. Den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer, då ska det begränsade förgå. Alltså kunskap kan vi söka. Men det finns en gräns för kunskapen. Och det, när det fullkomliga kommer, så kommer kunskapen att förgå. Därför den är baserad på en värld som inte kommer att hålla. Men visheten är någonting annat. Det handlar inte om IQ. Det handlar inte heller om en enkel väg till personlig framgång. Det är någonting som vi gärna tror ibland. Alltså, och särskilt när man ser på hur Bibeln ibland använder ordet vishet. Därför att vishet i Bibeln är lite dubbelt. Det finns en väldigt praktisk sida av visheten som helt enkelt handlar om att man är duktig på någonting. Alltså det talas om byggnadsarbetare som var visa i sitt hantverk. Det talas om människor som är duktiga på att få folk att lyssna och som ger visa råd som visar sig inte alls vara särskilt visa i slutändan utifrån så som det vi talar om som vishet. Alltså Bibeln skiljer mellan världens vishet och Guds vishet. Och det här är ju någonting som vi annars tänker att vi vill eftersträva. En enkel väg till personlig framgång. Det som uppmuntras att vi ska liksom söka, att vi ska bli bra på, är ju egenskaper som gör att vi kan ta oss fram i världen. Att vi får konkurrensfördelar gentemot andra människor, att vi blir tillräckligt smarta för att kunna armbåga oss fram eller manipulera oss fram till lycka. Men vishet garanterar oss inte någon personlig framgång. I alla fall inte i det här livet. Dels så är det ju det som både Jobb och predikaren verkligen liksom hamrar in. Men även i Ordspråksboken så är det väldigt närvarande. Det finns alltså förhållandet till framgången och till rikedomen är väldigt dubbel i Ordspråksboken. Där det står om att den som förtröstar på rikedom kommer att falla. Men de rättfärdiga grönskar som löven, står där. Det är bättre att vara fattig och oförvitlig än att vara rik med svekfullt tal och så vidare. Det talas liksom om det här att den där personliga framgången som du söker, den kommer du inte att finna i det som i den vishet som Gud ger. Den vishet som Gud ger pekar på någonting större, någonting mer. Det finns en fantastisk berättelse i Ylva Eggehorns barnbibel som hon har varit med och gett ut. Jag kommer inte ihåg vad den heter. De går igenom Nya testamentets berättelser. Och då finns i berättelsen om där Jesus blir frestad i öknen. Han liksom frestas med mat och han frestas med framförallt så frestas han ju till slut med att få makt över alla världens riken. Om han bara faller ner och tillber djävulen. Och i den här översättningen, eller i hennes tolkning av det, så svarar Jesus på ett fantastiskt sätt. Varje frestelse han får så svarar han, det räcker inte. Det räcker inte. Och när han blir presenterad med makten över alla världens riken så säger Jesus, det är inte nog. Det räcker inte. Det är vishet. Den som är beredd att ge upp det som är bra för det som är bättre. Att se på allt det som dårskapen i ordspråksboken liksom presenterar och viker ut och bjuder på alldeles gratis, så svarar man, det räcker inte, för jag har blivit lovat någonting större. Och visheten är att känna vägen dit. Eller åtminstone att ha vett att söka vägen dit. Sen har jag tappat en bild, så den är där. Vishet är inte heller någon slags kosmisk kraft som vissa blir upplysta av på jorden. Det är inte någon slags abstrakt moln ute i luften som vi bjuds in att liksom sitta och försöka få kontakt med. Utan visheten, särskilt i ordspråksboken, är fruktansvärt vardaglig. Visheten finns precis där du och jag finns. Det är där som liksom vishetens arena är. Det är där valet mellan vishet och dårskap är, liksom fattas. I varje stund, i varje vardagligt beslut som vi tar, så väljer vi mellan visheten och dårskapen. Mellan det som erbjuds oss att ta emot oreflekterat, eller att säga det räcker inte till det som inte är nog. Egentligen resten av ordspråksboken, från kapitel 10 till kapitel 22, handlar just om hur det där valet ser ut i konkreta vardagliga situationer. Hur vi pratar med varandra. Hur vi utövar vänskap med varandra. Förhållande till våra ägodelar som vi såg här. Vilken slags relationer vi bör söka. Och det är liksom ganska, alltså det är de här, allt ifrån de riktigt små valen som vi gör varje dag. Vad jag ska äta, vad jag ska köpa min mat. Till de stora valen i livet som vi verkligen behöver fundera över. Var ska jag bo någonstans? Vem ska jag gifta mig med? Vad ska jag arbeta med? Och såna här saker. Det som är så härligt med ordspråksbokens undervisning om det här, det är att den är fullständigt icke-religiös. Alltså, det finns här och var antydningar. Liksom. Men det handlar inte om ditt gudstjänstliv. Det handlar egentligen inte om ditt böneliv i ordagrann mening. Det handlar inte om hur du läser din bibel och så vidare. Utan det handlar om livet som du lever. De små vardagliga valen. Det är en slags icke-religiös fromhet. För from är den. Därför att den handlar om det här. Visheten är förmågan att fatta goda beslut baserade på Guds vilja. Det är vad vishet är enligt Gamla testamentet. Det är att fatta kloka, hållbara, långsiktiga beslut som är baserade inte på vad jag har lust med, utan på vad Gud vill. Och det är det som liksom kan leda till att människor som är i jobbs- och i predikarens situationer i livet trots allt kan klamra sig fast vid ett hopp som de inte ser. Att de kan fortsätta att stå kvar, inte överge Guds vilja när allting är riktigt mörkt och hemskt. Utan man står kvar vid det därför att vishet handlar om att jag är förankrad i en annan större vilja. Och jag förtröstar på att den i slutändan kommer att leda mig hem. Kommer att leda mig någonstans som ger mig mer. När dårskapen ropar så svarar jag, det räcker inte, för min vilja är förankrad någon annanstans. Okej. Det finns väldigt mycket mer att säga om det här, men om vi bara tittar lite snabbt på vad gör vi då för att vinna visheten? Hur vinner jag den? Och det första punkten som går igenom i egentligen hela vishetslitteraturen är det här. Lev nära Gud. Och det handlar inte nödvändigtvis om att du går runt med en känsla av att Gud är nära dig. Det har inte med det att göra. Det är en underbar bonus som vi får leva där. Men Gud kommer aldrig att vara längre ifrån dig än vad han är när du är som allra heligast. Liksom. Han är alltid mycket närmare dig än du tror. Men att leva nära Gud, det handlar om att leva, att söka sig efter att leva i enlighet med den Gud som jag har känt. Att försöka lära känna honom, att umgås med honom. Det är där bönen kommer in, inte minst. Att spendera tid med honom. Det betyder inte att jag behöver leva i ett segerrikt liv, som man talade om tidigare. När vi alltid undervisade om bön så kom alltid den där tanken på ett segerrikt liv. Som man mätte genom att man var härligt frälst och så vidare. Att leva nära Gud, att leva i bön, kan lika mycket handla om att ropa ut att jag förstår inte. Att som Job stå och anklaga Gud och säga att jag lever, jag vill följa dig, jag vill göra allt, jag försöker göra allt gott och ändå så är mitt liv i spillror. Du har lovat att ta hand om mig och jag ser inte det. Om du står och ropar det, så lovar jag dig att du är väldigt nära Herrens hjärta. Om det är där du är. Att leva nära Gud handlar delvis om att göra sig medveten om att jag är här och det är Gud också. Tala till honom. Därför att Guds fruktan är grunden för visheten, står det i egentligen på olika sätt står det i alla de här böckerna som vi har läst. I att frukta Herren är vishet. Att sky det onda är insikt, står det hos Job. I vishetens kapitel 28. Det är ett underbart kapitel. Läs det någon gång också om du vill veta en vacker bild av vishet. Men där står det att frukta Herren, det är vishet. Predikaren i sin slags, i sin deppighet säger, passa på, säger han inte. Han säger, tänk på din skapare i din ungdom, innan de onda dagarna nalkas, de år som ingen glädje har att ge. Det har att göra med hans bild av livet. Men han säger, passa på, tänk på din skapare. Tänk på din skapare i din ungdom. Det står, lägg allt du gör i Herrens hand om du vill att dina planer ska lyckas. Lev nära Herren därför att visheten har sin grund i honom. Det är också luft, alltså Jakobs brev, som ju är fullt av en massa, som undervisning ungefär, som är ganska lik Ordspråksboken i sitt sätt. Det är en massa såna här ordspråk liksom, staplade på varandra. Och där finns en enda uppmaning i hela den. Liksom, om du vill leta efter vad ska jag göra, en att göra lista i Jakobsbrevet, så finns det en punkt på den listan, och det är i kapitel 1, vers 5, där det står att om någon brister i vishet, då ska han be till Gud. Det är liksom, om någon brister i vishet, då ska han be till Gud. Gud som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelse, och så ska han få det. Det är liksom den enda uppmaningen i Jakobsbrevet. Be till Gud så ska du få vishet. Därför att det är hos honom som grunden till visheten finns. Nästa råd som vishetslitteraturen ger är, ta inga genvägar. Vishet är inte någonting som du kan ladda ner ifrån nätet och sen ha. Utan vishet är någonting som du behöver odla. Det handlar om att skapa förutsättningar för den att växa i ditt liv. Och den bästa förutsättningen handlar om att försöka odla ditt eget hjärta först och främst så att Guds ande trivs där. Alltså som motiv för liksom kristen etik. Alltså vad jag bör göra, vad jag inte bör göra, så tycker jag att det är liksom det drivande motivet för mig. Att jag vill odla ett liv där Guds ande trivs. Det handlar inte så mycket om att det här får du göra, det får du inte göra, utan det handlar om att jag vill ha ett liv där Guds ande gärna vandrar omkring, som han vandrar omkring i trädgården i första Mosebok i början. Odla ett liv där Guds ande trivs. Och det tar tid. Det tar lång tid. Men akta dig för att köpa billiga sanningar bara för att de är enkla. Det finns alltid mer bakom dem. Det som står på en t-shirt betyder väldigt lite om du inte också känner till vad som finns bakom den. Ofta är det ju så, vi har läst inte minst ordspråksboken, att vi plockar ut ett ordspråk så här och så kan vi applicera det i sammanhang. Vi kan säga att det är bättre att bo på i en vrå på taket än inne i huset med en grälsjuk hustru. Och så lyfter vi det ur sitt sammanhang och så använder vi det ungefär som en ursäkt för att behöva umgås med sin jobbiga fru. Det är inte det som det handlar om. Det är att ta en genväg in i det. Det är för det första, bara för att, nu när jag ändå nämnde det, så handlar inte det om, det är inte ett råd till er som är gifta, kan jag säga. Det är ett råd till er som står i begrepp att gå in i en relation med någon som är förälskad och som liksom är uppfylld av känslorna. Och sen så säger predikaren, som är, eller inte predikaren i det här fallet, men det är samma kille, Moses, eller Salomo, som säger till dem att ta det lugnt. Tänk noga igenom ditt beslut. Därför att ett förhastat ingång i ett äktenskap kan vara väldigt svårt att bära. Så att säga. Det är liksom principen bakom. Det finns andra råd för oss som lever med grälsjuka kvinnor. Men ta inga genvägar. Vishet får man genom erfarenhet. Det handlar om att liksom få låta livet tala till mig. Om man nu ska komma med en sån här t-shirt-tryck, så kan man säga så här, att det handlar om är att det viktiga är inte hur du har det, utan hur du tar det. Det vill säga, det viktiga är inte vad du får gå igenom, utan det viktiga är vem som får ta hand om dina erfarenheter. Om du är i mörker och ångest och kris, vem får ta hand om din ångest? Vem går du till med dina frågor, med din ilska, med din frustration? För om du lägger den i Guds händer så kan det få mogna till insikt om någonting. Det är inte så att Gud skickar svårigheter i vår väg. Ibland kan han leda oss in i svårigheter, men han skickar inte svårigheterna på oss. Men han kan alltid förvandla det vi står i och låta det mogna till insikt om vi låter honom göra det och inte ta genvägar. Den sista rådet som ordspråksboken ger, kan man säga, är lyssna och lär. Salomo, som ligger bakom åtminstone samlandet av ordspråken liksom, och som har skrivit väldigt många av dem, han talas ju om som den visaste personen. Alltså, när han får ta över kungariket så är han väldigt, väldigt ung. Och på grund av David så kommer Gud till Salomo och säger, på grund av din fars relation med mig och mina löften till honom så vill jag ge dig en gåva. Så Gud säger till honom att du får be om precis vad du vill. Och Salomos svar är att jag är ung och oerfaren och det här är ett stort rike med många människor. Det finns inte en chans att jag kan vara, att jag kan ta hand om dem. Och därför så säger han att ge din tjänare ett lyhört sinne så att jag kan skipa rätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk? Alltså ge mig ett lyhört sinne som lyssnar på dig. Och Gud säger, för att du bad om det så ska du få, och inte bad om ett långt liv och inte om rikedom och inte om dina fienders död, utan bad om gåvan att urskilja vad som är rätt, så uppfyller jag nu din bön och gör dig visare och mer insiktsfull än någon har varit före dig eller kommer att bli efter dig. Alltså, det här är den kille som enligt Guds vittnesbörd är den visaste av alla människor på jorden. Och vet du vad han skriver om? Gång på gång på gång i Ordspråksboken. Förakta aldrig ett gott råd. Upphör aldrig att lyssna till undervisning. Alltså, han som aldrig borde behöva ta råd ifrån någon säger att det är det man måste göra. Vishet handlar inte om en vis människa. Det är inte en människa som tror att man inte behöver hjälp från någon. En vis människa är den som fattar och har vett att lyssna till goda råd. Att be om hjälp. Att fråga människor. Samtala med människor om svåra saker. Att erkänna brister i kunskapen är mycket visare än att dölja dem. Lyssna och lär. Och det handlar både om relationen med människor omkring oss. Skippa stoltheten. Erkänna att du inte kan. Be om råd, så kommer du att lära dig. Och då växer din vishet. Men det handlar också om relationen med Gud. Att komma till honom, att lyssna till honom. Det handlar om relationen till ordet. Som jag sa, med vishetslitteraturen, så handlar det inte om att snabbt försöka hitta en punktlista att följa. Utan det handlar om att nötas. Att komma dit. Lyssna. Och låta sig formas. Ja. Kära någon. Jag tänkte bara avsluta med att läsa ifrån Jobb kapitel 28. Jag tycker, bara för att den är en sån vacker text som talar mycket om det som vi söker. Alltså, det som är också ett kriterium för att söka och finna visheten, det är också att inse skönheten i den. Och det gör verkligen Jobb i det här kapitlet, när han talar om att visheten inte kan köpas för guld och inte betalas med silver. Den är mer värd än pärlor och kristaller och koraller. Och ifrån vers 20 så frågar han: visheten, varifrån kommer den? Var har den? Var är den plats där insikten bor? Den är dold för alla levande varelser. Inte ens himmelens fåglar kan se den. Avgrunden och döden säger: vi har bara hört talas om den. Men Gud känner vägen till den. Han vet var visheten bor. Hans blick når till jordens ände. Allt under himlen ser han. När han bestämde vindens vikt och vattnets mått och längd, mått och mängd. När han stadgade en lag för regnet och fastställde åskvädrens bana. Då såg han visheten och granskade den, lärde känna den och utforskade den. Och till människan sade han: att frukta Herren, det är insikt. Det är vishet. Att sky det onda är insikt. Herre, vi tackar dig för att du bjuder oss in att söka visheten. Att du inte håller något tillbaka när vi kommer till dig. Att du inte förebrår någon. Att du inte förkastar den som kommer till dig. Och vi tackar dig också för att din nåd sträcker sig längre än våra fromhetstankar, våra religiösa vanor. Att du längtar efter att få komma in och röra vid vårt hjärta. Att du vill bereda en plats i vårt innersta, så att visheten kan få växa där. Herre, vi ber att du ska öppna oss för det. Att du ska tala till vår vilja, så att vi vågar släppa in dig. Att vi vågar se din nåd i allt som finns omkring oss. Så att vi börjar längta efter visheten. Visheten som handlar om att vara förankrad i din vilja. och i förtröstan på din godhet. Vi ber att du ska hjälpa oss att odla det och skapa goda förutsättningar i våra liv. Att människor som ser på oss inte ska berömma oss för vår kunskap eller våra färdigheter, utan bli förundrade över doften av ditt rike. Bli förundrade över en vishet som inte pekar på oss, utan ständigt pekar våra egna liv, våra ord och våra handlingar på dig. Vi ber nu att du ska möta oss i resten av den här gudstjänsten, att du ska ta hand om oss i veckan som ligger framför. Och vi ber att du ska välsigna varje dag vi får med lärdom. Och vi ber att vi ska ha modet att lägga varje dag vi får på den här jorden i dina händer. Ditt namn till ära, ditt rike till utbredning, människor till uppbyggelse och befrielse och oss själva till växt. I Jesu namn. Amen.